det blir svårt att, eller det är svårt att tänka att Sigges bön på tisdags förmiddagarna i, när vi möttes inte ska vara där, eller hans leende när man möttes ute på torget när ni promenerade. Men han är ju, som vi hört, ett exempel på en människa där tron har burit genom livet och burit hela vägen hem. Jag ska försöka dela någonting om det idag, om utifrån en bibeltext. Och vi kan väl be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får vara här. Herre, att det hopp som vi bär på inte bara är för det här livet, utan att det är för hela livet och hela vägen hem till det hem som du har förberett oss för, oss Herre. Tack att du känner oss och att du vet vad vi bär med oss. Att du har en har omsorg om oss, att du vill leda oss Herre i trygghet. Att du har skapat fred mellan oss och dig. Inte vi själva, vi klarade inte det. Men du klarade det som var omöjligt, så att vi kunde ha frid och fred med Gud. Amen. Den här veckan så läser vi i våran bibelläsningsplan andra Petrusbrevet. I kyrkoåret så är andra Petrusbrevet 1:19-21 en av texterna. Det tog jag som en uppmuntran och en, det talade till mig när jag läste och uppmuntrade mig. Temat för kyrkoåret är bana väg för Herren. Och jag ska försöka tala någonting utifrån de här texterna, eller den här texten ifrån andra Petrusbrevet. Vi kommer läsa redan från vers 16 och vi ska börja där. Ni kommer att få upp texten här på väggen. Vi läser i Jesu namn. Det var inga utstuderade myter vi förde vidare när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått från Gud. Petrus vill påminna församlingen. Han har, det här är hans andra brev, och han talar om att han kommer att fortsätta att påminna. Det är hans, han känner det som sin uppgift att det känns nästan som han ber om ursäkt för att han tjatar om detta och påminner och återkommer till detta. Han pratar liksom inte massa nya saker, utan han berättar och kopplar och berättar vad han har varit med om. Att han inte talar om bara några sagor eller några filosofier eller några idéer, utan verkligheter. Han som var ett av ögonvittnena. Vi var ögonvittnen till hans majestät, säger han. De levde med Jesus, Petrus och de andra lärjungarna. De såg tecknen han gjorde. De hörde själva orden som uttalades när Gud bekräftade Jesus som sin älskade son. Och de mötte honom uppstånden från de döda. Det här är inga påhitt. Det här är ingenting som inte har någon verklighetsförankring. Det fanns mycket mycket liksom läror, det fanns mycket förkunnelse, det fanns mycket villoläror runt där, och det ansatte församlingen. Man tror att det fanns gnostiska tankegångar som de mötte bland annat, som inte alls gick i linje med det som Jesus hade gjort och vad skriften och profetierna talade om. Och Petrus trycker på detta med att profetierna, de står så mycket fastare nu. De har ju hela tiden talat om vad Gud skulle göra. Och man brukar säga att över 300 profetier i Gamla testamentet har Jesus uppfyllt. Vi kommer inte gå igenom alla här idag, men jag kommer ha några exempel, tänker jag. Bara för att liksom ge oss sammanhanget. Och profetierna handlar ju om att Gud ville förbereda det som han hade tänkt. Redan från början när vi lämnade Gud och han uppenbarade sin plan för att rädda världen, så hade han ju liksom en tanke. Och det här förberedde han och la en grund för till mänskligheten och till sitt folk, för att man skulle kunna se vad som skulle ske som ett hopp, men också när det hade skett att det uppfylldes. I Amos 3:7 så säger Amos: för Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Gud har hemligheter, men han avslöjar sina hemligheter för de som vill följa honom i tro, som vill leva och följa Gud. Så avslöjar han och ger hopp och ger en inriktning. I Första Mosebok 3:15 så talar Gud till ormen. Och vi brukar säga att det är protoevangeliet, eller det är liksom det första evangeliet. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Djävulen får reda på att han ska bli besegrad, att ett barn ska födas. Han ska visserligen stunga honom i hälen dödligt, men ormens huvud krossas av barnet, kvinnans son. I Mika 5:2: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Betlehem var platsen där han skulle födas, där det här barnet skulle få komma till världen, som inte verkar bara födas då utan har sin grund i evigheten, som fanns före skapelsen. I Jesaja 7:14: därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Emanuel, som betyder Gud med oss. Jesus blev Gud med oss. Hur Gud kom till oss. Hur Gud inte lämnade oss ensamma, utan han sökte upp oss och gav sig själv till oss. I Malaki 3:1: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Johannes döparen skulle komma och vara en budbärare för och bereda vägen för Jesus. Och sen plötsligt så kommer Herren till sitt tempel, till sitt folk, till vår jord, som är sändebud från Gud om ett förbund, om en upprättelse som ni längtar efter. Det som de sökte, det de längtade efter, det skulle ske. Han kommer, säger Herren. I Jesaja 53, de kända orden om vad han skulle göra, hur han skulle göra det. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Gud skulle besegra ormen, besegra ondskan. Men han skulle göra det genom att ta smällen själv, ta konsekvensen själv, i sig själv, i sin egen kropp. En kropp som han föddes till för att kunna utföra det här offret. Ett felfritt offerlam som bar våra synder. Allt la Herren på honom. Inte på oss, inte på dig och mig, utan på honom. Och Petrus och lärjungarna, de är liksom ögonvittnena till det Gud gjorde. När det allt det där som hade förutsagt, allt det där som Gud hade liksom avslöjat i förväg för de som hade satt sitt hopp till honom, som förstod och som sökte i skrifterna. Petrus och de andra lärjungarna såg de tecken som Jesus gjorde. De fick se hur Jesus mötte människor, hur han agerade, hur han talade, fick höra honom, fick gå med honom, fick leva med honom. Och Johannes säger i sitt första brev: det som var från begynnelsen, alltså före världens skapelse, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi. Livets ord, Jesus Kristus, han är ordet. Det som hade varit en berättelse, en förutsägelse, ett löfte, stod nu framför dem i mänsklig kropp. De kunde se honom i ögonen. De kunde höra hans tala. De kunde ta på honom. De kunde uppleva hans närhet och gemenskap. Det är det här de vittnar om. Ett ord som förkunnas levande in i våran skapelse. Och de berättar, och Petrus är inne på det i våran text, om hur Gud själv får bekräfta Jesus, vem han är, inför både folket, Johannes döparen och lärjungarna. I Markus 1 och 9, Markus kanske du vet, är ju, skriver egentligen kanske Petrus berättelse. Det är mycket som urkyrkan talar om, att det är Markus liksom har tagit Petrus erfarenhet av vandrat med Jesus och skrivit sitt evangelium. I Markus 1 och 9 så står det så här: vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Gud bekände sig till honom, till Jesus. Och liknande ord, samma ord får ju Petrus, Jakob och Johannes höra när de är på förklaringsberget. I Markus 9. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi, alltså de tre, kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga. Så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och ur molnet hördes en röst: du är min älskade son. Eller han är min älskade son. Lyssna till honom. De hörde orden. De såg, efter det så står det att de såg ingen annan än Jesus. Och det är ju antagligen så att då var det bara han kvar. Men det är också väldigt starkt att det blev Jesus som blev förhärligad. Som kom i fokus. Som de fick en helt ny bild för. De hade sett honom förhärligad. Och det skulle aldrig släppa Petrus. Det skulle aldrig släppa Jakob och Johannes. De hade sett honom sådan. Och Gud bekräftade Jesus ytterst när han uppväckte honom från de döda. Och det var också lärjungarna vittnen till. Kanske inte på det sättet som de skulle vilja att historien mindes dem. Där de inte trodde på vittnesbördet som kvinnorna kom med. Men det står i Markus 16 och 14. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords. Och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan. Eftersom de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Det här är, skapar sannings, trovärdighet åt en text. När den som är liksom grunden för berättelsen själv berättar att vi trodde inte på att det var sant. Jesus fick tillrättavisa oss. Men vi har sett honom. Vi har tagit på honom. Vi har vandrat med honom. Vi har sett honom uppstånden. Och Petrus uppmanar oss. Och de som läste hans brev. Men oss också naturligtvis. Och säger: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla det till er som ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr. Det är en dyster plats vår värld. Det är en, efter syndafallet och efter liksom allt det som vi får uppleva, inte bara i våran tid utan i historien. Det är en dyster plats för Gud. Vi har valt bort Gud och vi har gått vår egen väg. Det är dystert. Men Gud har tänt ett ljus. Ett ljus som får lysa upp. Lysa upp ditt liv. Och då står det: ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan som går upp strax innan gryningen. Jesus är morgonstjärnan som är löftet om en gryning, om en dag, om ljus och liv. Han lyser upp våra hjärtan. Och han bygger på. Han bekräftas av ordet, av de som hade sett honom. Det är starka vittnesbörd för oss. De som gav sina liv för att det här var sant. Hade det inte varit sant så hade de bara flytt och aldrig talat om det mer. Men de hade mött honom uppstånden. De hade sett honom förhärligad. De hade hört hur Gud hade bekänt sig till honom. De kunde inte... De visste att det var sant. De kunde inte låta bli att berätta om det. För oss blir profetorden och lärjungarnas vittnesbörd någonting att hålla fast vid. Och som leder oss till honom som talas som om morgonstjärnan, Jesus Guds moder. Eller som Gud Fadern själv uttrycker det: min älskade son. Hans ljus kan få lysa upp våra hjärtan som morgonstjärnan går upp före gryningen. Skriften talar om en ljus framtid, om ett evighetshopp hemma med Gud. Låt oss förbereda oss för Herrens ankomst idag och hålla fast vid löftena om det hopp om evighet som vi har i Jesus. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du som fanns före skapelsen, du som uttalades ditt ord, Herre, du är ordet som talades och allting blev till. Och du är också den som blev till i vår skapelse som Immanuel, Gud med oss. Jesus, du Guds moder. Morgonstjärnan, löftet, hoppet, den som bar vår börda, som dog för våran död och uppstod för att du har besegrat döden. Tack, Herre, för att vi får tillhöra dig. Låt ditt ljus få lysa upp våra liv och låt ditt hopp, Herre, få bära oss hela vägen. Och låt ljuset få sprida sig i våran värld För du vet att det behövs så mycket. Det är så dystert och mörkt här, Jesus. Amen.